Hallå, hallå och välkommen till Märklighetsfaktorn och den förlut tillbaka. Fred och jag noterade att det känns som det var jättelänge sedan vi gjorde ett avsnitt tillsammans. Så det var ju det, det var ju faktiskt en månad sedan. Det är helt sjukt hur tiden går och också så jävla bizarrt att 30 minuter innan vi skulle spela in det förra avsnittet så blev jag magsjuk och får vinterkräksjukan. Jag fick då bara köra på utan mig. Det var ett helvete.
Ja, precis. Ja, som ni märkte så blev det ju ett väldigt annorlunda avsnitt förra gången. Men det, men det gick bra. Och det var jättekul att prata med Daja. Dan och Maja menar jag. Daja, ska vi kalla dem för Daja?
Ja, precis. Det är deras nya podcast couple name.
Ja, Daja. Men du är tillbaka nu och det är jag jätteglad över.
Ja, nu blir det vanlig episod med bitterhet höll jag på att säga. Det var kanske lite för positivt. Nej, det har hänt så mycket också. Alltså det har hänt så jävla mycket liksom. Framförallt så är det väl på din sida där att nu har ju premiären av UFO-mysteriet hänt äntligen. Den här tv-serien vi har hintat om i den här podcasten i år nu känns det som.
Ja, säkert ett år, minst i alla fall. Ja, UFO-mysteriet med Felix Herngren har haft premiär på TV4 tisdagar 21.00. Och två stycken avsnitt har visats jag tycker att den har fått ett bra mottagande. Vi har fått, eller jag och andra, jag har liksom fått mycket beröm. Det här är ju en serie som, den är ju inte liksom för ufologer eller skeptiker eller troende, utan det är liksom för alla andra skulle jag säga, liksom för att kunna få folk att bilda en uppfattning om fenomenet och delvis också kulturen runt omkring. Sen är det ju en del som har blivit jättearga och upprörda för att de känner att vi är för skeptiska, men jag tycker inte vi är skeptiska. Vi tittar helt enkelt på liksom, vi tittar på fenomenet från olika vinklar helt enkelt, hör olika människor som har olika åsikter dessutom. Så jag är väldigt, väldigt nöjd och väldigt, väldigt stolt. Dock ska jag säga, ni som såg andra avsnittet när vi besöker Area 51, så ska ni veta att något som är bortklippt där, det var när de här vita jeeparna kom och kändes hotfull. Det, runt Area 51 finns ett privat vaktbolag som liksom vaktar området, och de jagar iväg folk och sånt där och står och ser hotfulla ut. Så när vi stod och filmade där så dök det upp en sån jeep, stod och kollade på oss ett bra tag, och sen så körde den ut och spärrade vägen för oss. Så ingen kunde i och för sig åka upp till oss och vi kunde inte åka därifrån utan att liksom krångla oss förbi deras bil. Vilket jag tyckte var sjukt läskigt, men det, tyvärr fick det inte plats i avsnittet. Sen hade de också någon form av störningsteknik och störde ut våra mikrofoner också. Så att vi var tvungna hela tiden att backa och backa och liksom längre ifrån grindarna för att kunna spela in ljudet också. Vilket var lite freaky på något sätt.
Det är så jävla coolt och läskigt liksom så här att det finns sån störningsteknik som liksom knockar ut er. Ja, det är väl de trådlösa mikrofonerna. Så det är väl det är radiosignaler eller någonting sånt där. Men de här lämnar de bara de där vänarna? De blockar er väg bara för att vara lite hotfulla och sen lämnar de, eller?
Ja, jag tror att de visade liksom att okay, vi finns här, försöker inte på någonting. Men de stod ju en timme. Alltså, först lite vid sidan av vägen, sen kanske efter en stund så körde de ut över vägen och ställde sig tvärs över den. Och de var där en timme ungefär. Sen insåg de väl att okej, det är väl bara några pajasar från Sverige som filmar någon UFO-serie eller någonting. Så att det var och då till slut så vände de om och körde iväg. Men jag tyckte faktiskt att det var skitläskigt. Man var så jävla nervös. Det var svårt att slappna av. Men ja, nu har ni fått höra om detta här i alla fall. Men det hade varit kul om de hade tagit med det i klippningen. Det tycker jag.
Ja, jag måste fortfarande se. Jag har inte sett episod 2 än. Jag såg ettan när det gav sig. Men jag måste se episod 2. Kanske blir en sån där, man ser allt när allting kommer ut.
Binge-kör kallar man det.
Binge-kör, exakt.
Ja, men det kanske är bra att göra i det här fallet. Det flyter ihop ganska bra och men jag tycker, om jag ska vara ärlig, jag tycker avsnitt 2 var första var ju lite mer en introduktion till, ja, till Felix och alltihopa, men tvåan tycker jag verkligen det är mycket starkare och mycket mer informativt.
Man kommer, ja, men det kanske kommer fram, eller det som du säger, det är det här introduktiva liksom, som är lite svårt att ta på, eller svårt att få liksom superintressant direkt liksom sådär, speciellt när man är inne i det, så det är väl nu det lite matigare kommer.
Jajamensan, och kommer få se några riktigt spännande svenska fall också i, ja, avsnitt två också, men 3 och 4, och jag brinner ju väldigt mycket för svenska fall. De är mysiga och det är härligt att visa att sånt här konstigt händer även här i Sverige. Många hävdar att de lyckats fotografera UFO:n, spöken och till och med Bigfoot. Ni vet, sånt som Jimmy gillar. Det är dock betydligt sällsyntare med andra fenomen, till exempel naturväsen av alla dess slag. Vad detta beror på kan man fråga sig, förutom att skeptikerna helt enkelt hävdar att sånt inte finns, och de troende anser att just dessa varelser helt enkelt kan välja att göra sig synliga när de känner för det. En av de mest intressanta bildbevisen på att det springer omkring småfolk där ute har nyligen börjat valsa runt på sociala medier igen. Och den är värd att ta upp, då den trots spekulationer om Photoshop och digitala artefakter är hyfsat intressant. Fotografiet postades ursprungligen på Reddit av användaren MeTarsonYouYane och verkar genuint förbryllad över den märkliga bilden som en familjemedlem tagit i sin trädgård. Just denna kväll lös fullmånen starkt och klart, och fotografen stod utomhus för att bevara den vackra sommarnatten på bild. Huset, som inte syns på bilden, var precis inköpt och det var knappt att de hade hunnit flytta in. Vilket också innebär att de inte hade bekanta sig med lokala legender och sägner, och på det sättet var opåverkade av vad de kanske kan ha hört innan. Familjemedlemmen firade av 2 foton på en gång, där den första bilden blev ganska ordinär och inte direkt stack ut. Den andra bilden är identisk, men ja, inte riktigt identisk, för där dök det också upp något som fotografen inte sett med sina egna ögon. Och det ser exakt ut som en liten humanoid figur, nästan sagoaktig i sin stil, till synes på väg framåt, som att den småspringer. När man har tittat en stund och pareidolian sätter in kan man nästan skymta ett par stora fötter, ja, kortbyxor och ett blekt område som kan vara ett ansikte och kanske till och med en luva på huvudet. Ser det inte också ut som om den bär på något? Om man ska lita på MeTarsonYouYane så finns det inte någon Photoshop involverad, och att familjen verkligen är förbryllad över vad som kanske, eller kanske inte, sprang omkring i deras trädgård. Alltså jag älskar verkligen när det dyker upp bilder på småfolk och andra så här mer sagolika väsen där ute. Och som vi alla vet, de här rapporter om småfolk finns det ju över absolut hela världen. Det finns inte en kultur som inte har historier om småfolk av någon anledning. Den här fotot har ju nyligen börjat valsat omkring igen, och det länkas till det hejvilt. Så jag tyckte att det var värt att ta upp, men det här är ju åtminstone 7 år gammalt skulle jag säga. Du har sett den här bilden förut?
Ja, jag kommer ihåg att det här var en bild som vi tog upp på Aftonbladet, så att den här figurerade på Aftonbladets första sida, alltså första framsida på nätet, inte på löpsedlarna. Så jag har aldrig hamnat i Aftonbladets löpsedlar. Det gjorde vi aldrig. Men det som var intressant är att det var massa såna här bilder på småfolk. Det var en liten trend under ett år. Det var typ 4 bilder under ett år. Sen har det där avtagit lite. Så Men det ser ju verkligen, det här är van den intressantaste, för det ser ju verkligen ut som att det är någon sån här klassisk skogsälva eller någonting sånt där, liksom lite trä eller lite lövhår kanske snarare, och mm-hmm. och trätextur och sådär. Så att det är någonting weird med det här.
Ja, jag tyckte att det ser ut som den, jag nämnde att det ser ut som en luva, men jag tycker också att det ser ut som en Marge Simpsons frisyr, lite just mindre bara, som sticker ut så där. Ja. Så jag vet inte riktigt vad det är för någonting. Man skulle ju så här, drömmen är ju att personen skulle ha tagit tre bilder. Inte träbilder, eftersom vi pratar om träd nu, utan tre bilder. Det var inte roligt alls, vilket dåligt ointressant skämt det där med trä och tre. Skitsamma. Jag försöker alltid vara så jävla lustig. Jag menar så här, vi har en tom bild, den första. På andra bilden ser man den här figuren eller föremålet. Hade det varit en tredje bild, jag undrar vad vi hade sett då. Hade det legat någonting på marken? Till exempel, kan det ha varit någonting som har fallit ner från trädet?
Just det, ja.
Vad tror du?
Ja, alltså det skulle kunna vara, en av de teorierna som tas upp är att det är typ något barn som springer. Och eftersom det är dålig, kamerainställningarna med dålig belysning gör att det blir väldigt blurrigt och att det saknar detaljer och sånt där liksom, och blir utsmetat. Och det skulle det kunna vara. Det är väl den mest troliga. Och det kan ju vara någonting som faller också. Det är faktiskt en ganska bra teori att det kanske, ja, jag vet inte vad som skulle kunna falla så där, men en gren som knäcks av eller någonting sånt där. Eller så är det småfolk.
Alltså, ja, och barn är ju småfolk på ett sätt.
Ja, det, men just det.
Nej, men jag tänker ju också så här, om det hade varit små barn där som sprang i trädgården, så hade väl förhoppningsvis den här personen eller familjen varit medveten om det och kanske tänkte, ja, men det var ju ett av våra barn eller någonting sådär, för det var ju ändå, det ser ut att vara relativt sent på kvällen i alla fall, det var fullmåne och den stod högt upp, och man tycker ju att de borde ha vetat om det var några småttingar, som, alltså mänskliga småttingar som sprang kring, eller?
Ja, det borde man ha noterat så att säga. En vanlig sån här i såna här bilder, inte just kanske på leprechauns, men flygande saker, är ju typ att det är någon fladdermöss eller någonting sånt där som liksom flyger, men det känns inte riktigt som att det är fallet här. Den är svår att, jag vet inte, den är svårtolkad.
Den är svårtolkad, men jag tycker ju också, jag menar, bara man tittar bortom pareidolian, så tycker jag ändå att fan, det här är ju mer än pareidolia. Jag tycker verkligen att det känns som att det är en fysisk liten karaktär som springer där. Ja. Det jag tycker är jättetydligt. Eller så är det jag som har sett alldeles för mycket bilder via den här podcasten. Alltså, man märker det ju själv, på tal om det. Alltså, så mycket sådana bilder vi har kollat på, så ser man ju saker överallt nu för tiden när man går ut i skogen, eller man ser ansikten. Det låter som jag håller på att bli galen. Man hör röster och grejer. Nej, det menar jag inte. Men, men man kanske är mycket lättare också att liksom ta till sig sådana här saker. Såna här effekter liksom, att man ser en mänsklig figur på ett helt annat sätt. Man tycker det, eller så borde man bli mer kritisk, men jag är uppenbarligen väldigt naiv i så fall.
Ja, men den här bilden innan är ju lite så här, visar ju att det förmodligen inte är någon pareidolia grej, för att då det är ju inget där först, och sen blir det någonting där, och då är det ju, då är ju frågan, vad har lagts till? Och även om det skulle vara en trägren som liksom faller och då skapar en pareidolia effekt, så är det ju någonting som har förändrats. Och frågan är ju, vad är det här någonting? Är det Photoshop? Eller är det
leprechaun? Leprechaun.
Är det en leprechaun? Ja, det är precis någon sorts tränymf.
Det är väldigt specifikt, en tränymf. Är inte det?
Ja, men det ser ut som att det är någon växtgrej.
Typ som, vad heter de där filmerna? Guardians of the Galaxy, eller vad heter de?
Jaha, du menar Groot från Guardians of the Galaxy. Ja, just det. Ja, exakt.
Skulle kunna vara något sånt, absolut. Men,
skulle kunna vara något sånt.
Men då bestämmer vi det. Antingen leprechaun eller Groot.
Vi ska till Asien och landet Filippinerna. Till en video som spridits på Facebook den senaste månaden. Videon kommer från en Carl Dagus som spenderade en kväll med att rida runt med sina vänner på motorcyklar genom staden Cagayan de Oro i södra delen av landet. Klockan är 3 på natten och vi följer Dagus resa genom stadens gator från hans hjälmkamera. Vännerna åker snabbt och rejsar och Carl får syn på något längre fram som verkar korsa vägen. Och blinkar med sitt frontljus för att fånga personens uppmärksamhet. Men istället för att stanna till så gör personen tvärtom och börjar rusa framåt rakt in i Dagus körfält. Dagus försöker att väja, men det är för sent. Personen rusar in i cykeln och försvinner. Allt är över och hjälmkameran fångar allt. Framför kameran så försvinner figuren mitt i tomma intet, och tur är väl det då det hela hade varit en hemsk olycka annars. Både Dagus och hans vänner tittade bakåt och där fanns ingenting. När de återvände hen så kollade de igenom filminspelningen som vi nu har fått ta del av, men videon ger nästan mindre svar än vad man hade hoppats. Vad är det egentligen som sker här? Kanske är det någon sorts synvilla och personen klarade sig oskadd med en hårsmån från en krock. Men då är det konstigt att figuren verkar försvinna mitt framför kameran från en sekund till en annan. Dagus påstår att han kände en kall vind över sig vid händelsen. Men om det är ett spökes kalla vidrörelse eller en känsla av att ha överlevt en krasch med en hårsmån är svårt att säga. Fantastiska bilder här, Fred. Blir du lite kall av att titta på den här videon?
Ja, fantastiska bilder som du säger. Det låter som en fotbollskommentator. Fantastiska bilder framför oss. Hur...
Ja, men för en gångs skull så är det ju faktiskt det. Ja. Det här är ju liksom ganska coolt.
Ja, jo, nej, men det är en skitbra video. Verkligen. Som vanligt... Nej, nu tänkte jag gå in i det så här, var mer skeptisk, men den är ju väldigt, väldigt, väldigt effektiv. Men okej, om jag får tänka logiskt, jag tänker att han har på ljuset på moppen eller motorcykeln eller vad det var. Personen i fråga som ska över vägen har vita kläder, så reflekteras att han blir mer och mer synlig. Och vi själva liksom, alltså det kanske bara ett digitalt hopp i kameran eller någonting som gör att det ser ut som man försvinner, eller? Du som är expert på digitala artefakter.
Potentiellt. Det skulle kunna vara så att kameran inte uppdaterar varje frame och då kan det liksom försvinna saker. Men det brukar inte vara så med såna här kameror. Men det finns absolut en möjlighet att det här är någon sorts synvilla. Att den kanske åker förbi så snabbt så att det verkar som att han försvinner. Men han tittar också bakåt och det verkar inte finnas någon person där. Men man ser, men det är heller inte att man liksom... Han vänder sig ju inte hela 180 grader så att man ser hela vägen. För då hade man klart kunnat tydligt om det var någon... För den personen hade inte hunnit av vägen på den tiden. Men det är verkligen, den känns svårfejkad. Jag tror att någonting har hänt här. Jag tror inte att det är liksom, det skulle kunna vara någon sorts snygg digital fake, men de är liksom, kamerakvaliteten är lite så där, vilket också talar emot klippets, eller både för och emot klippets liksom autenticitet, att det skulle kunna vara någonting om att kameran, kvaliteten är dålig och därför så missar de det här. Men det brukar vara svårare att fejka liksom artefakter. Det brukar synas lite tydligare då. Jag vet inte, det är en av de intressantare spökvideosarna, om det är ett spöke, på länge då, måste jag säga. Och actionfyllda.
Ja, jag älskar. Anser man att det är ett spöke eller finns det några lokala legender eller någonting sånt där? De är väldigt påhittiga. De har väldigt mycket kreativitet, tycker jag.
Ja, det pratas om ett spöke. I alla fall Carl Dagus pratar om att det här var ett spöke och att det var mycket prat om att klockan 3 är tidpunkten då man ser spöken. Så att det var liksom att det passade in alldeles för väl i det här. Alltså att, och det var till och med en sidonotis i samma nyhet om att det här kanske var en demon. Mm-hmm. Så de hade också så att den här nyhetssajten hade också pratat med en exorcist som sa att det är ganska vanligt med demoner även om man inte kommunicerade med det här, kommenterade det här fallet specifikt. Så det verkar vara demon, spöke, mm-hmm, någonting där.
Alltså det är intressant här med tidpunkten, för det där är ju en väldigt återkommande tidpunkt för att se märkliga saker. Där runt 3 på morgonen. Jag tror det har varit snack om det i väldigt, väldigt många år. Och jag lärde mig nyligen att den här tiden på dygnet, eller den tiden på dygnet, kallas för vargtimmen. Mm. För det är då liksom det är lättare liksom att man får syn på vad som finns på andra sidan eller i andra dimensioner. Sånt där. Och som en rolig fakta, vargtimmen är ju ett nyord. Det är ett ord som skapades av Ingmar Bergman för sin film Vargtimmen och sen har blivit ett accepterat uttryck. Lärde mig häromdagen, på tal om ingenting. Ja, det är en jäkligt intressant video tycker jag. Den är övertygande. Även om man som alltid är lite skeptisk liksom. Men en sak som jag tänkte när du pratade om att om det här med digitala artefakter och dålig kvalitet på video, det tycker jag nästan är det svåraste att fejka, för jag tycker man ser så tydligt om man använt någon filter eller lagt på någon effekt.
Ja, jo, men så är det lite, för att det är liksom, det är ungefär som det här med VOS, att fejka VOS liksom kvaliteten. Det är liksom, det går att göra, men det är inte liksom, det är inte liksom lätt för någon att göra, om man säger så. Mm-hmm. Utan det är någonting med det som är liksom äkta. Det är som med LP-skivor, det är analogt. Och då är det lite svårare att fejka det här ljudet som vissa påstår att LP-skivor har. Jag är inte jättemycket av en LP-person, är du det?
Nej, vi har en vinylspelare, men den har vi inte använt på flera år, så jag ska inte säga det.
Nej.
Faktiskt, tyvärr, för den var både dyr och vi har en fin skivsamling, men ja. Nej, men precis, och vi tycker ju alla, jag tycker ju alltid att det är de gamla UFO-videosarna som är filmade på VHS och eventuellt High 8 eller liknande, det är de som är de bästa. Det är de som känns mest äkta. Men det kanske också är en nostalgigrej, eftersom vi är födda när VHS var en grej.
Jag tror verkligen att det är så, för att vi, om du frågar någon idag, så tror jag inte att de bara så här tittar på en VHS och bara, åh gud vad äkta det här känns. Nej, och ärligt talat så finns det ju också en grej att vara försiktig med här, och det är ju faktumet att om du anledningen till att de här Super 8-filmerna kanske känns äkta är för att det är svårare att bevisa för att kvaliteten är sämre.
Ja.
Så det ska man ju också komma ihåg, är en aspekt i det hela.
Absolut. Och så lär vi oss en annan sak. Ta vara på er i trafiken.
Ja, kör försiktigt när ni kör motorcykel, speciellt när spöken rusar åt er. Tro inte att allt som rusar mot er är spöken.
Nej, precis. Man kan inte köra igenom allt. Allt försvinner inte. Andrew B. Collins är en brittisk författare med historia och vetenskap som specialitet. Men givetvis med en mer spekulativ och fantastisk vridning. Av en ren slump så hade någon delat ett inlägg som han gjort på Facebook. Och det nådde till slut mig, er egen Fred. Andrew Debbie Cartwright och deras vän och kollega René Goulet har nyligen varit på en forskarresa till Turkiet. Och befann sig i Tekteke-bergen där de hade besökt den massiva arkeologiska fyndplatsen Karahan Tepe. Efteråt besökte de en serie med grottor strax söder om utgrävningen, då arkeologer funnit en fascinerande skulptur där, föreställande en hybrid mellan människa och fågel. Grottorna befinner sig på privat mark, och innan våra vänner fick träda in i underjorden utförde markägaren en böneritual på platsen som då skulle skydda dem från djinnerna. Dessa legendariska mytologiska varelser som kan manifestera sig fysiskt från rök och eld. I den muslimska kulturen kan tron på djinner vara väldigt stark, och man ser med respekt och ibland fasa på dessa. För oss i västvärlden har ginen förvandlats till anden i flaskan, the genie. Och som ni hör så härstammar det engelska ordet från dess arabiska motsvarighet. När Andrew, Debbie och René lämnar platsen och tittar tillbaks ser de en figur på toppen av den karga kullen som står helt stilla och statiskt. René tar ett fotografi och vad ser man då på detta? Ja, det är en mörk gestalt, nästan oformlig och liksom insvept i tunt tyg eller något annat material. Det är först svårt att avgöra om det vi ser är framsida eller baksida på figuren. Men det är lätt att hålla med om att det finns något kusligt och overkligt över det hela. Enligt Andrew står den dock vänd med framsidan mot dem, då han till slut såg den vända sig om och försvinna ner bakom kanten på kullen. Förbryllad över detta visar han fotografiet för markägaren, som utan tvekan säger att detta är en djinn. Jimmy, är det här en kvinna i hijab som ofrivilligt blivit en djinn i besökarnas ögon? Eller kanske är det the real deal?
Alltså, de här moderna legenderna om djinner börjar nå lite samma nivå som dogmen för mig. Där det finns mycket historier och de videos som finns känns som missidentifieringar eller liksom bara rent ut sagt faker. Och ginnerna har liksom blivit, ginner på nätet har liksom blivit en grej där det är folk i svarta tyger. Och jag kan inte förstå liksom, jag vet inte, det känns nästan lite lat. Alltså, jag tror som du att det här, det är, så här, är inte det här bara en person i en hijab som liksom står vänd mot ryggen. Men att ha liksom ett monster, men det anledningen att tas upp som en djinn är att det finns ju andra historier och andra videos på nätet där folk, där liksom monster i svart makeup och svarta kläder liksom ska sägas vara djinner. Och jag vet inte, det är som när folk pratar om det här med UFO-fenomenet, att så här, vad som än orsakar UFO-fenomenet, de får det att se ut som att det är en navkapsel med fiskelinor. Och man bara så här, aren't we trying too hard här? Liksom, ibland.
Det där är ju min teori, det är min hypotes.
Ja, det är din teori. Ja, exakt.
Jo, men det finns ju sådana historier med att de påstår att UFO:n då kan förvandla sig till typ flygplan. Så att det ser ut som ett flygplan. Men egentligen är det ett utomjordiskt skepp som flyger förbi. Så, absolut, det är väl absolut åt det hållet. Det som jag säger, när jag den här bilden, jag tror faktiskt att det är en kvinna i hijab som står där uppe och bara råkar komma med i bild. Faktum är att han säger att de såg en pojke också i området. Så här skulle mycket väl kunna vara hans mamma. Att de är ute och rör på sig. Däremot så tror jag inte att det är en bluff. Du vet, vi har ju sett andra djinn-videos. Utan för att dels så tvivlar jag på Andrew Collins att han skulle bluffa om en sån här sak. Han är måhända ganska spekulativ stundtals och läser in saker lite överallt. Men jag har väldigt svårt att se att han skulle ta en sån här bild medvetet.
Och fejka.
Det tror jag faktiskt inte. Det får jag väl ge honom i alla fall. Å andra sidan, jag tycker det är en snygg bild, den är rolig för att den är så klar och tydlig. Och jag tycker fortfarande att det är något kusligt overkligt med den här figuren där uppe som bara står där. Och kanske stirrar på dem genom tyget eller har vänt ryggen till eller vad de gör. Men ja, absolut, det är nog en stackars kvinna som har blivit föremål för den här uppmärksamheten, misstänker jag.
Ja, jag skulle vilja se någon sån här video som var liksom så här. Vad är det folk liksom, vad är det som man kulturellt menar när man säger en djinn? För det känns som att djinnen har blivit övertagen av det här folk i svart tyg. Men jag hade varit intressant att veta vad det är liksom, vad var det originellt? Vad är det egentligen i historien? Vad var det man skulle ha sett då?
Ja.
Det hade varit intressant att se, så man har någon referensbild på det.
Ja, om jag får spekulera vilt, så tror jag att ginnen, historien om ginnen eller myten om ginnen uppkom med att folk satt och eldade och såg röken stiga upp, eller det blev svart rök. Man, för jag menar, eld och rök i sig är ju väldigt magiskt, och man har ju i många, många, många år använt elden som någon form av att kunna titta in i den andra sidan. Man, den känns ju levande.
Just det, ja.
Eld och rök känns levande. Och det är ju levande på det, på ett sätt också. Så jag tror att det liksom därifrån kommer nog. Och tänk också på att the genie, genie in the bottle, anden i flaskan, han kommer ju ut som rök också.
Ja, just det. Just det. Ja.
För det är inte så att han klämmer sig ut genom det lilla hålet, utan det är puffar ut där. Så jag tror att det verkligen var så här, man tolkar rök. Man ser, det är nästan pareidolia i rök liksom, eller eld. Man ser ansikten, man ser skepnader. Men å andra sidan, jag är ingen expert på muslimsk folktro, om jag ska vara helt ärlig, så att jag kanske bara säger dumheter.
Ja, det är svårt att säga det. Den kampen för vi varje dag, Fred. Men å andra sidan ska man vara sån, så det här är ju inte jättestor skillnad från alla videos över damen i vitt. Eller alla foton av damen i vitt som, vad heter det, står och tittar över någon kulle och är spöklika över skotska eller brittiska slott. Så att det här är väl lika troligt som dem, I guess. Liksom, det är inte så, det är bara för det är svart så går vi direkt i hijab, och, men det här skulle ju kunna vara ett spöke lika väl som damen i vitt är en grej. Vi fortsätter med temat person på fordon med två hjul upplever något konstigt, men rör oss till kallare breddgrader, till Kanada. Videon vi ska kika på delades av kontot Strange Videos, och det lämnar oss med väldigt lite bakgrundsinfo. Vi har inga namn på personerna eller en plats, utanför bara Kanada. Vi verkar befinna oss på en cykellänga i en snötäckt skogsväg vid ett skogshygge, med några enstaka höga träd här och där. Man håller någon sorts pinne framför kameran och vinglar från sida till sida. På höger sida vid en midjehög buske så finns det något extra. Där står en stor och mörk karaktär. En blobsquatch, vilket är det skämtsamma namnet på de mörka och detaljfria människokaraktärerna som man brukar se i såna här videos. Cyklisten kommer oerhört nära, kanske bara 10 meter från karaktären, innan hen upptäcker den. Först då verkar bästen också tycka att det hela är lite för otäckt och lubbar upp för en backe och utanför kamerans synfält. Men det tar inte slut där. För första gången i märklighetsfaktorns rapportering så täcks detta inte bara av en kamera utan av två. Cyklisten bakom verkar också ha en kamera på en pinne, och denna verkar också ha fått syn på den mystiska mörka bästen. Denna lyckas fånga upp varelsens flykt upp för en kulle där den försvinner in bakom några trän. Båda cyklisterna var enormt nära varelsen, men ingen verkar ha bråttom att stanna till och kolla efter så noga. Deras resa fortsätter, och det gör också Bigfootsen. Fred, att komma 10 meter från en Bigfoot på ett öppet fält, hade inte det varit drömmen?
Verkligen, det har varit superdrömmen, men jag har blivit så jäkla rädd. Alltså med en sån där stor klumpedun som står och som håller på där. Jag skulle nog frysa av skräck faktiskt. Jag skulle inte våga, jag skulle bli som en av de här hararna som tror att de blir osynliga bara de stannar och är helt stilla liksom. Typ så skulle jag bli. Det här var ju en ganska ballt videomaterial, måste jag säga ändå. Jag måste bara protestera, det är cykellänga är det väl knappast. Det är ju fan ren terräng ser det ut som.
Ja, det är någon off, eller det är någon, vad heter det, skogsväg med massa snö på. Men ja, de har såna här extremt tjocka däck. Ja. Så att det är någon sorts grov, vad heter det, cykel som de har där.
Nej, men jag tycker det här är... Nu ska jag erkänna för dig, Jimmy, att jag trodde bara att det var den första videon. Så att nu har jag inte sett den andra videon från cykeln bakom. Men skitsamma. Berätta om den för mig. Är den lika liksom övertygande? Känns det verkligen som en blobscotch på den också?
Ja, det är en blobscotch på det också. Det är, man ser bara att karaktären går lite längre.
Ah.
Så att det är inte så himla stor grej. Men där den första videon verkar nonchalant nästan inte bry sig om Bigfoot. Den bara säger, oj, just det, sorry. typ som när det... När du skrämmer någon när du är i köket på jobbet som inte har noterat att du kommer in. Så den andra följer med den lite i alla fall.
Mm-hmm.
Och det gör det lite intressantare att titta på. Men även den är lite så här, jaha, okej.
Okay.
Ja. Ja, där går han upp för vägen och här... Och vi fortsätter för att så här, vi har inte tid att vänta på någon jävla Bigfoot inte.
Alltså det är så jäkla
apparently.
Ja, men det är så jäkla konstigt. Varför... Det är, jag hade väl... Jag hade väl ändå, om jag hade haft en kamera redo och filmandes, bara då hade jag nog, även om jag hade stått stel av skräck, hade jag ändå fortsatt liksom filma och kanske undersöka saker, inte bara fortsätta vara fysiskt aktiv på det här sättet. Jag tycker det är så konstigt det där. Men å andra sidan, många berättar ju om att när de upplever någonting konstigt och märkligt så blir de liksom, jaha. De vet liksom inte hur de ska hantera det. Det blir som bara, ja, en grej som händer.
Ja, alltså, så skulle det kunna vara. Det kan också vara så att alltså så här, det är något konstigt med den där jävla Bigfooten. Alltså,
mm-hmm.
Alltså den står där vid vägkanten och liksom bara stirrar som en pojke som har blivit ombedd att vänta på mamma medan hon går in på affären. lite så och så. Liksom bara står och väntar och sen blir det lite för nära och då är det så här, nja, och sen så lubbar lite försiktigt upp för liksom står på ett fält liksom så här vid en midjehög buske och ja, det känns lite så här, det är mycket varningstecken som liksom så här börjar ringa där, känner jag ändå.
Tror du att det är fake och att det då är en person i kostym eller kostym, jag menar inte kostym med slips och skjorta, utan du vet vad jag menar?
Ja. Alltså det är så svårt att säga, det skulle ju faktiskt bara kunna vara en person som väntar på någon längs den här skogsvägen och, men sen varför han då känner att han blir rädd och flyr därifrån, det är väl frågan, men det skulle kunna vara en person bara klädd i vanliga kläder, för det går inte typ att se.
Nej.
Det är inte som att man ser håret som vaggar i vinden eller någonting sånt där liksom. Så det är det här är begreppet blobsquatch i dess så som det är känt.
En klassisk blobsquatch alltså.
Ja, så det skulle kunna vara fake, det skulle kunna vara iscensatt. Det kan också bara vara någon person som blir påkommen.
Ja,
med något.
Ja, precis. Och då undrar man, vad gör han där egentligen om man blir påkommen? Vad pysslar han med? Står han inte lite bakom ett träd eller en busk? Han kanske kissar eller någonting sånt.
Ja, exakt. Han kanske kissade. Han kanske stod där och kissade och så kom det några och så känner han skam att han måste springa upp för en kulle. Och bort från de här cyklisterna.
Kan vara väldigt skamfyllt och urinera ute i det publika, skulle jag säga. Då är det dags för veckans mysterium. Varje stad, ort, by och liten håla har sitt eget original. Även om de börjar långsamt försvinna i denna gentrifierade värld. Ni känner säkert till någon själv från er egen lilla stad eller by. Själv minns jag det äldre paret i Östersund som utseendemässigt såg nästan identiska ut. Bar samma kläder och var omtalade för sitt extremt hälsosamma leverne. Eller Challe i Sigtuna, en gammal man som alltid var klädd i 80-tals doftande punkkläder och lyssnade på folkmusik i sina freestyle-hörlurar. Han sov ofta i hängmattan hos en vän till mig och var ett kärt och omtyckt inslag i den annars ganska stiffa Sigtuna-miljön. Sen har vi mannen som ortsbefolkningen trodde var en älva. Han hette Perry Boney och levde under början av 1900-talet i ett bergigt och torrt område i Connecticut, The Great Basin, i utkanten av byn Great Pond Mountain. Där levde befolkningen mestadels på skogsarbete och några få som jordbrukare. Men Perry var redan då en outsider, om än väldigt omtyckt. Han var liten och tunn med yvigt hår och stora, bruna, intensiva ögon. Och påminde mycket om en sagofigur, eller kanske en tecknad figur. Men det var givetvis mer än så. Ingen visste vart Perry egentligen kom ifrån. En dag hade han dykt upp från ingenstans tillsammans med ett litet, litet skjul som stod djupt inuti en vacker skog. En liten stig ledde upp till skjulet där man fick passera en grind och mängder av blommor som växte runt omkring. Skjulet, som var så litet att bara en vuxen person tillsammans med Perry själv fick plats där, fungerade som en liten butik. Där sålde han diverse varor och när varorna tog slut så begav han sig till det närmsta större samhället, Sherman, och köpte nya varor i andras butiker som han sedan sålde för samma pris, alltså inköpspriset, och alltså inte gjorde någon vinst på. Ingen visste var han fick sina pengar ifrån, men hans lilla butik fortsatte att blomstra. Varje gång han kom till Sherman så blev han mött av en stor, tam tvättbjörn som alltid kom springandes glatt. Han kommunicerade med tvättbjörnen med ett märkligt visslande språk och när han begav sig av så stack även djuret in i skogen igen. Älvteorin blev väl inte direkt svagare av att han gillade att ensam spela flöjt uppe i skogen. Något som verkligen bidrog till magin. Till slut kom den dagen då han inte hade setts till på ett litet tag och en i byn promenerade upp för att undersöka saken. Han fann Perry död, liggande i gräset med en blomma i handen. Ja, det var det han påstod i alla fall. För ingen annan såg Perrys kropp igen. Han fick alltså ingen begravning. I många år efteråt sades det att man kunde höra flöjtmusik i skogarna runt omkring där hans butik en gång låg. Många år senare, på 20-talet, så förvandlades området till en damm och både skogen och byarna runt omkring fick se sig försvinna ner i djupet av det som nu är Candlewood Lake. Var Perry en elva eller bara en excentriker? Bra fråga. Jimmy, kommer du ihåg några magiska, excentriska, mystiska personer från din hemort?
Alltså, det fanns ju... Alltså, magiska var de ju inte. Det var, däremot fanns det väldigt mycket excentriska personer. Det gjorde det absolut. Men det var ju mer typ ohälsa, psykisk ohälsa snarare än någonting annat. Så det är lite svårt att, att prata om det på det sättet. Faktiskt, dansken är ju känd i min hemby. Som är en excentrisk man som går många mil varje dag för att handla. För att han saknar körkort, tror jag. Och pratar väldigt svär åt folk. Alltså, men det är mest, det är något annat. Det är något annat, det är inte någon elva.
Nej.
Det är inte någon elva. Men det finns ju helt klart en hel podcast-idé om original. Känns det som. Att bara berätta om olika byars original. Alltså, och jag älskar sådana människor.
Ja, men det gör jag också. Speciellt om de också mår bra, naturligtvis. Det är ju jobbigt om man har något annat problem. Men till exempel Challe i Sigtuna, som jag mycket väl i framtiden skulle kunna tänka mig att det kommer spridas legender om att han var en elva eller någonting. För att han dansade omkring där med sin freestyle, lyssnade på folkmusik, vilket man inte hörde om man inte tog hörlurarna och lyssnade. Men det yttre var typ en 70-80-årig man i 80-tals punkkläder, verkligen. Och färgat rött hår. En fantastisk syn. Alla älskade Challe. Han var jättesnäll, verkligen.
Ja, men det finns ju några sådana där i Stockholm också. Du har ju Jesus-tanten.
Fast hon är inte så snäll. Hon skriker.
Nej, hon är inte snäll. Nej, hon är inte snäll. Hon skriker bara på. Men hon faller ju inom de här kategorierna.
Ja.
Och du hade ju han som hade, jag kommer inte ihåg vad han hette, men han som hade, det var någon snubbe som alltid brukade stå och hade en radio mot örat, och sen försökte han efterlikna musiken med ett munspel.
Ja!
Och det var liksom hans, ja, jag glömt bort vad han heter just nu, men det finns säkert, han var ju väldigt känd. Han har ju gått bort nu, vet jag.
Ja.
Men det var ju, det började ju spridas liksom att så här, han har gått bort, så att det var ju en grej. Folk visste ju vem det här var liksom.
Mm-hmm. Just det, jag kommer ihåg honom. Jag kommer ihåg att jag såg honom när jag var, åtminstone i början när jag besökte Stockholm. Jag kommer också ihåg en man som jag inte sett på många år nu, men han hade typ, han var ganska skäggig, och jag har ett minne av att det var, han hade flätat hår, eller sådana rastafari-flätor, en vit man som alltid hade shorts och sandaler, och oftast också bara överkropp, alltså året runt, hela tiden. Jag har alltid undrat vem det var, men jag såg han ofta liksom sitta på tunnelbanan eller ut och gå sådär. Men de där människorna, de här udda, bara folk som bara är excentriska, som jag kanske tror att Perry var. Han var nog bara en excentriker som har hamnat där på sin lilla plats med sitt lilla skjul. Men det återstår ju, om legenden stämmer, var fick han sina pengar ifrån? För han gjorde uppenbarligen ingen vinst, utan och om det nu stämmer att han egentligen bara försvann. Jag kan bara förtydliga det, att den här grannen som gick upp till skjulet hittade honom då i gräset liggande som en blomma i handen, säger han. Och då tänkte han, ja men han har ju dött, då kan jag ta en av hans tavlor som hänger inne i skjulet. Och då har det kommit kanske teorin då efteråt att Perry gav sig av, och vad heter det, den här grannen kanske bara ville ge en helt okej förklaring varför han stal tavlan. För jag menar, om Perry inte hade varit på plats, så hade han kanske bara varit iväg och tagit ett ärende, och då hade han inte kunnat ta tavlan. Då hade jag fattat att du är stulit tavlan. Men om han är död, då är det ju helt okej liksom. Märklig logik och moral på den tiden generellt, verkar det som. Men det är också så här, det är en spännande historia. Jag gillar också det här med tvättbjörnen, när han spelar flöjt och han,
ja.
Han lät som en ganska lycklig person ändå, tycker jag.
Ja, men exakt. Och jag tänker att det gör ingenting att han inte är en elva. För i våra ögon så är han det.
Ja.
Och det tycker, och jag tror att han är nöjd med det, vart han än tog vägen. Jag tror säkert att han försvann, men det gör ingenting, för att han finns i våra hjärtan som en elva.
Ni har lyssnat på avsnitt, vette fan vad vi är på nu, 106 tror jag, av Märklighetsfaktorn. Jimmy är tillbaks, vi har pratat småfolk och älvor och spöken och ginner. Det har varit väldigt, väldigt trevligt. Är det så att ni har upplevt något riktigt konstigt, märkligt, kusligt, läskigt, ta och mejla till oss på märklighetsfaktorn@gmail.com. Och gå naturligtvis in och likea oss på, vad heter det nu, Facebook och Instagram, där vi uppdaterar lite då och då. Och tills nästa gång,
stay strange.